Sedan mars 2018 har han funnits i ditt öra och sedan ungefär ett år tillbaka så är han Avanzas sparekonom. Du har hört honom prata om stort och smått, följt med honom på en resa runt hela världens aktiemarknader. Du har hört honom i börsuppgång och i börsnedgång, men ändå aldrig hört honom skrika vare sig köp eller sälj för den delen. Och ni har kanske heller aldrig hört honom intervjuas, inte i alla fall i den här podden. Men nu är det dags. Ett helt avsnitt om och med min kära kollega Niklas Andersson. Idag ska vi gå på djupet och lära känna den mest hängivne bodensiska aktiefantasten som någonsin gått i ett par skor. Vad är det som driver honom och vilka är hans viktigaste lärdomar? Och hur mycket tid lägger han egentligen på sitt sparande? Detta blir ett fullmatat avsnitt, så låt oss köra igång direkt. Hej Niklas!
Hej Moa, vilken fantastisk inledning. Jag är alldeles varm i kroppen och det är så skönt här också att bara kunna luta sig tillbaka, inte tänka på någonting. Det är som att åka iväg på en väldigt dyr semester, all inclusive, luta sig tillbaka, barnen har fullt i mat, aktiviteterna ingår på köpet. Kul, det här ska bli kul. Jag har ingen aning om vad du kommer att fråga.
Nej, inte jag heller, jag på att säga, men det vet jag ju faktiskt. Det är ju Lucia idag, Niklas. Och då är det ju mörkt och kallt. Och därför börjar vi med lite uppvärmning. Niklas, Boden eller Stockholm? Korta svar.
Boden. Nej, Stockholm. Både och.
Nej. Okej, jag får väl nöja mig med det.
Jag brukar säga att det är den bästa av två världar. Jag gillar Boden, det är skönt, det är lugnt, det händer ingenting, det är knappt ett knyst, det är, liksom, det är myggor stora som Herkulesplan och det är väldigt trevligt att vara där uppe och liksom få kunna komma ner i varm med den här reklamen, man vill vara sig själv för en stund. Men sen gillar man också Stockholm och det är puls och det händer mycket och det är liksom mitt i det finansiella hjärtat i Stockholm, eller i Sverige skulle jag väl snarare säga. Så att jag vet att det är jättetråkigt och det här var ju liksom en jättekort fråga såklart, men
ja.
Med just det här bara att jag tycker att det är den bästa av två världar.
Ja, Niklas ska på. Det här är alltså uppvärmningen vi kör nu, får akta så du inte sträcker dig. Okej, vi rullar vidare. Aktier eller fonder?
Aktier.
Inflation eller flaskhals?
Flaskhals.
Bil eller cykel?
Vilken cykel då?
Ja.
Det är trevligt med bil.
Ja, det var uppvärmningen. Niklas, nu ska vi gå in på de lite mer djupare frågorna här. Det här har ju varit ett ganska annorlunda år. Vi har ju sett en enorm upphämtning från covid-kraschen den 16 mars förra året. Stockholmsbörsens breda index, inklusive utdelningar, OMXSGI, upp 103%. Vi har sett börsrekord runt om i världen. Vi har sett en IPO-explosion på den svenska marknaden och på andra marknader också för den delen. Samtidigt så hålls ju styrräntorna på en mycket låg nivå runt om i världen. Massiva stödköp från världens centralbanker och en expansiv finanspolitik. Man kan ju inte säga annat än det varit en glädjeyra på börsen. Vad tar du med dig från den här perioden?
Oj, nej, men det är väldigt mycket. Jag menar, någonstans egentligen sen pandemins utbrott i fjol och egentligen kanske i början på 2020 ska vi komma ihåg att det var rätt bra drag på börsen. Det här egentligen så började väl kanske till och med augusti 2018. 29 augusti fick vi en sättning. Man började se en rotation från tech till hälsovård och sen var det en regelrätt frossa. Börsen föll rätt mycket. I Sverige såg vi ett fall på 17,9%. I USA såg vi liksom rejäla fall på många techbolag. Det var 4, 5, 6, 7% per dag under en ganska lång tid. Det var ganska många som blev lite oroliga. Det var liksom en speciell period. 10-åringen upp i 3,30. Man tänkte att nu gör vi slut med Tina. Det här var liksom, nu var det make it or break it. Nu skulle en ny regim komma på marknaden. Börsen vände på julafton i USA. 2019 var det en återhämtning i Sverige. Upp 25,78, 30,7 ink utdelning. Och sen hade vi 2020 som också började starkt. Sen kom pandemin. 20 februari börsen började gå ner lite grann. Den 24 februari där på måndagen, då hade vi förstått att viruset hade spridit sig utanför Kina. Det var inte bara ett lokalt problem. Italien var hotspotten. Och sen så kom kraschen vi alla kom att märka när man släckte lampan för världsekonomin. Och det här kommer vi prata om under årtionden framöver, för vi har aldrig någonsin varit med om det här tidigare. Och där någonstans så insåg vi också att ja, dels gick det ner 18 dagar, ner 33,81%. Idag, som du säger, upp över 100% sedan pandemibotten 16 mars i fjol. Dessutom är vi upp rejält över tidigare toppnivå också som vi tog innan coronakraschen. Enorma finans- och penningpolitiska stimulanser. Och någonstans så har ju det här varit en väldigt lärorik period, för vi har haft fina uppgångar, vi har haft en rejäl krasch, vi har haft en ursinnig återhämtning och vidare uppgång. Det är mycket känslor utanpå, det påminner oss om att de bästa affärerna görs som jävligaste av tider. Det påminner oss också om att vi inte är mer än människor, man får ont i magen, man påverkas hur börsen går etc. Det här är börsen. Och börsen speglar hur det går i samhället där ute. Men det känns som att vi någonstans senaste tiden, sen, nu var jag tvungen att börja räkna, men sen inledningen 2020 och snart slutet 2021, alltså två år nästan. De här två åren har ju i princip innehållit allt. Det har varit en rätt imponerande skola för nya investerare att få liksom omtumlas av alla de här känslomässiga besluten, påverkan etc. Jag tror att många som kanske är nya, deras humör kanske har gått som börsen. Det gjorde mitt humör en gång i tiden när jag började, tills jag insåg att det där var ju liksom inget, det var ju inte vägen framåt. Men en oerhört fascinerande period det här.
Men vad har du lärt dig av det här? Finns det någonting nytt som du inte kände till sen tidigare som du tar med dig?
Ja, men jag skulle väl säga att det ger en viss respekt för att saker och ting som man inte alls har räknat med, men en pandemi är ju inte ett nytt på något sätt. Den har vi ju kunnat räkna med, men det vittnar om att någonting kan komma väldigt snabbt och förändra förutsättningarna väldigt snabbt. Det var väl ingen av oss som hade kunnat tänka sig att det här skulle bli som det blev i början av 2020. Och nu sitter vi här i slutet på 2021 och börjar fundera om omikron, oron och frossan kommer att hålla oss i ett järngrepp ytterligare in på 2022. Så att någonstans kanske lite grann uppskatta det man har, men också hur snabbt spelreglerna faktiskt kan förändras. Och det här blir också någon form av psykologisk dimension. För jag menar, har det varit en översvämning, då ska alla skydda sig för en översvämning. Har det varit en brand, då ska alla skydda sig för en brand. Fast det är egentligen kanske en jordbävning som sker nästa gång. Och här kommer vi såklart skydda oss för pandemier i framtiden. Vi kommer tvätta händerna och det kommer bli nya regler och allt vad det kan tänkas vara. Men nästa, om man får uttrycka det som svarta svan, kommer förmodligen vara någonting annat. Men ja, det är svårt att svara på din fråga. Jag har ju svårt att vara liksom kort och rak i mina svar såklart. Men, ja, men lite grann hur snabbt saker och ting kan förändras.
Mm. Ja, men det är ju absolut en lärdom som jag tror du delar med många av oss. Det var ju verkligen en resa som vi var med om. Jag var ju på andra sidan då. Jag jobbade ju på Finansdepartementet och jobbade med Stabilitetsrådet och fick vara mitt i den här cirkusen när åtgärder skulle vidtas. Det var ju verkligen intressant och gav ju verkligen en insikt i magnituden i det som skedde.
Ja, och sen kan man väl också säga att det är underförstått när vi pratar om pandemin, att det är en enorm tragedi på så många plan naturligtvis, och många av oss har förlorat älskade nära och kära. Det är lite grann underförstått. Här pratar vi mer om det finansiella, men just det där också om att solen går upp imorgon, mänskligheten kommer att ta sig igenom det här. Jag tror på mänskligheten, och där och då när det brann som allra mest, när det var som allra mörkast, jag vet inte hur många gånger jag varit idiotförklarad när jag sa att ja, men det är mat på bordet och tak över huvudet som är det viktiga. Barnen ska ha mat och kläder och tak över huvudet, men resten får liksom gå in på börsen. För lite grann det här uttrycket, en sån här chans får man bara en gång i livet. Nu är ju krascher vanligare i fikarummet än i verkligheten på börsen, men det kommer ju sättningar nu och då. Och just den här nedgången på 33,81% inte är unik. Jag menar, finanskrisen var ner 58x utdelning och IT-kraschen var ner 73. Då hade vi en enorm uppgång dessförinnan. Men någonstans bara vara medveten om att den här typen av händelser kommer att komma. Och att man får försöka, när man är med om det, så då lär man sig hur man reagerar och hur man sen agerar. Så jag tror också att det kommer finnas skäl för väldigt många att tänka tillbaka. Hur reagerade jag? Och hur reagerade jag? Stack jag huvudet i sanden? Sålde jag allting för att jag fick ont i magen? Och vad hände därefter? Så att man försöker att liksom lära sig någonting till nästa gång vi kommer att få en sättning av någon anledning.
Mm. Ja, Niklas, nu så ska vi hoppa tillbaka i tiden ännu längre bort och vi ska bege oss norrut till en snöig marsdag 1987 i Boden. Min fråga till dig är, var det där och var det då du fick upp ögonen för sparande?
Ja, det måste väl ha varit det. Jag föddes förmodligen som en trött sparnörd. Samma år också som vi hade kraschen 87 där, men det var ett halvår senare. Men ja, jag har alltid varit intresserad av sparande och pengar och sparande. Jag är inte uppväxt på det sättet att man pratade om börsen, och det tog ett antal år i tidiga tonår när jag insåg att, att börsen fanns och att man kunde sätta pengarna i arbete och låta dem jobba för en. Och sen dess har jag fått blodad tand.
Men var det en enskild händelse som skapade det här intresset, eller var det någonting som växte fram?
Nej, men det var nog förmodligen något som växte fram, men det var ju under tiden när jag började jobba när jag var en 13-14 kanske, flippade burgare för 30 kronor i timmen. Det var ingen hög lön då och det är ingen hög lön nu. Och sparade de där lite grann på hög och kommer ihåg det här fantastiska frihetskänslan jag kände att jag har pengar. Och så tänkte jag att jag kan köpa hur mycket glass som helst, eller så kan jag spara det. Och jag gjorde det senare. Och där någonstans, alla pengar la jag på hög här, för att jag behövde ju dem inte riktigt då på samma sätt. Och sen började jag jobba vid sidan av gymnasiet på kvällarna heltid. Och där fick jag ju in liksom ett ganska stabilt flöde av pengar. Det var ju en heltidslön, inte jättehög men ändå. Och där fick jag ju det orangea kuvertet. Och det här måste vara någonstans 2002-2003, det infördes i årsskiftet 2000-2001. Och jag kommer ihåg att jag kände mig förvirrad. Jag kände igen varumärken, så som exempelvis ett SPP. Jag satt och sitter på näthinnan. Och så tänkte jag, vad är det här för någonting? Och så började jag nysta i det där och jag gick till banken och jag frågade. För då hade jag ändå samlat ihop ett ganska, för åldern ganska imponerat kapital ändå, och liksom lagt på hög sådär. Och fick inte riktigt de svaren jag ville.
Förlåt, lagt på hög eller investerat?
Lagt på hög.
Ja, de var på hög.
Ja, då lagt på hög. Och insåg att, ja, men vänta nu, här kanske det finns ett incitament för mig att kolla lite grann här själv. Och sen började jag nysta, så att säga. Och det var där och då jag insåg att det finns en hel värld där jag kan sätta pengar i arbete. Det var lite grann en ny värld för mig. Och sen dess har jag aldrig sett tillbaka.
Men vad var målet med ditt sparande när du var så ung?
Ingen aning. Jag tror någonstans att det alltid har varit den ekonomiska tryggheten, för att jag är inte född med silversked i mun. Mina föräldrar sparade inte pengar åt mig. Min far betalade körkortet förvisso. Snål som jag är så behövde jag inte så många lektioner på körskolan. det fanns incitament att lära sig snabbt. Och jag menar, där uppe måste du ha körkort. Mer eller måste ska jag inte säga, men det är bra i alla fall. Så att jag skrev teorin på min 18-årsdag, och sen så skrev jag upp, eller körde upp då vid första tillfället 2 veckor senare. Och en enorm frihetskänsla också där faktiskt, när man har körkort, för där gick ju inte bussen på helgen. Och det var ganska svårt, jag menar, bussarna gick ju inte jätteofta heller på vardagar, så att säga. Så en frihetskänsla att ha bil. Men i annat, i övrigt, så hade jag inget sparande jag fick av mina föräldrar, och därför när jag började tjäna mina egna pengar så skapade den en enorm frihetskänsla, och jag älskade den. Just det här att jag har pengar, jag kan konsumera om jag vill, men jag behöver inte, men jag kan. Just den där möjligheten att jag kan om jag vill, den var värd jättemycket för mig. Så det är egentligen lite knäppt att man kanske inte vet vad man sparar till, men jag uppskattar den här frihetskänslan enormt mycket. Det kanske kommer någonting, jag kanske kommer på någonting senare i livet, och då vill jag liksom att de dörrarna ska vara öppna och att jag ska kunna göra det jag vill. Jag vill leva livet på det sätt jag vill, inte måste, men jag kanske inte vet till 110% exakt idag, 34 år gammal, hur jag vill leva mitt liv. Men när jag kommer på det, då vill jag inte att pengar ska vara där skon klämmer.
Mm. Men du, när du började med att bygga upp ditt intresse för sparande, var du ensam, eller var ni ett kompisgäng som sparade ihop och peppade varandra?
Nej, jag var nog helt ensam. Helt och hållet. Och jag menar, det var ingen av oss, tror jag, som hade växt upp med kunskapen kring börsen eller att man pratade börs. Jag var hemma för något år sedan på sommaren, och då sa de på radion, ja, och för er som är intresserade av ekonomi då, kommer ett litet svep här. Jag hade nog önskat att man hade pratat om det här lite mer under uppväxten. Jag ska inte dra alla över en kam. Det kanske är så att det är jättemånga där uppe som pratar om det, men det har aldrig varit en del av min värld. Och jag har aldrig hört det snacket tugget, så att säga. Och det var just det där som gjorde att jag blev så fascinerad när den här världen öppnade sig för mig där i tonåren också. Och hittade det här, för ingen hade ju pratat om det.
Mm. Du, Niklas, naturvetenskaplig linje på gymnasiet gick du. Men vad ville du egentligen bli när du blev stor?
Jättebra fråga. Det enda jag... Det jag visste var väl att jag åtminstone ville spara väldigt mycket pengar på hög. Trött, tråkigt såklart, men jag vet inte riktigt vad jag ville bli. Affärsman eller någonting åt det hållet.
En portfölj ville du ha?
En portfölj ville
jag
ha.
Inte en motorsåg?
Inte en motorsåg, hellre en portfölj. Och det var väl det jag såg framför mig, men liksom den bilden som utkristalliserade sig lite grann tror jag när jag hittade till börsen, det orangea kuvertet som trillade ner i lådan. Jag insåg att jag kunde sätta pengarna i arbete. Jag insåg att det här måste jag lära mig mer om. Aktiespararna var verksamma på orten. Inte unga aktiesparare. De fanns nog i Luleå, tror jag, men inte i Boden.
Nästgårds.
Så att jag gick med i ledningsgruppen i aktiespararna i Boden. Torsten som ordförande. Och där var väl kanske mitt viktigaste jobb att vara där. Jag serverade kaffe etc. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och gick med i unga aktiesparare, fanns ju i Stockholm, och där höll man den första utbildningen då av UA-akademin, eller unga aktiespararakademin, som man hade tillsammans med Handelsbanken Capital Markets. De skrev under att man hade klarat de här kunskapstesterna. Tyckte jag, åh, det där var fantastiskt roligt. På den tiden så var det både Therese Lundstedt och Günther Mårder som höll de här kurserna, och väldigt bra och inspirerande. Tyckte det var riktigt roligt. Jag flög ner tillsammans med tjejen till Stockholm för att gå de här utbildningarna. Jag kommer så väl ihåg en morgon. Då var det på Rådmansgatan 71 som aktiespararna hade sitt kontor. Det var en ljuvlig vårdag. Solen lyste. Man hade jättemycket energi och jag kände att det här gillar jag. Det här vill jag jobba med. Jag måste flytta ner. Och där och då bestämde jag mig. Och sen så gick mitt vårt pick och pack också ner till Stockholm för Avanzas räkning. Det jag inte visste då, det var att vi flyttade ner 2 veckor efter Lehman Brothers kollaps 2008. Men det var då, det är en helt annan historia. Det gick vägen ändå. Men så här i efterhand brukar man säga timing is everything. Det var en ganska värdelös timing.
Ja, den timingen kan man ju inte alltid styra över. Det brukar ju vara externa faktorer lite grann som spelar in. Men du Niklas, vi måste bara tillbaka till den där hamburgergrillen en liten sväng till. Om du skulle kunna sätta dig i en tidsmaskin idag och resa tillbaka och snacka lite med Niklas som står där och flippar burgare, vad skulle du säga då?
Ja, det kanske är något förvånande, men jag skulle nog säga att du behöver inte stressa så mycket. Du kan ta det lite lugnt, det kommer att lösa sig i alla fall. För jag har alltid varit nästintill besatt av att bygga en portfölj och spara pengar. Och sen tur är väl att jag hittade till börsen att kunna investera pengar och inte bara spara pengar. För hade det varit så att jag hade fortsatt spara pengarna på hög, så hade min ekonomiska situation idag sett helt annorlunda ut. Och det är just det här som vi pratar mycket om här i podden. Att tid och avkastning är 2 enormt viktiga faktorer. Outsourca jobbet till dem. Låt dem göra det heavy lifting. Och ju tidigare du börjar desto bättre, desto större resultat kommer det ju bli. Men just det där att kunna säga till sig själv att du kan ta det lite lugnt. Du behöver inte vara stressad. Jag har gått ifrån att vara dumsnål, till att vara snål, till att vara ekonomisk, till att nu försöka arbeta så hårt jag bara kan, Moa, till att försöka, jag är typ mitt i livet, till att försöka att bara, inte vara snål mot andra, men mot mig själv. Jag försöker förbättra det så att jag inte är snål mot mig själv. Och jag brukar också säga att värderar jag någonting, säg att någonting kostar 100 kronor och jag värderar det till 110 kronor. Men för bövelen köp det. Men värderar jag någonting till 90 kronor, då är det inte rationellt för mig att köpa. Och då kommer jag gå runt och må dåligt av det. Och det är just det. Jag kommer inte vara den som köper helrör på krogen. Jag kommer inte ta en taxi från stan hem en sen kväll utan att ta tunnelbana eller vad det kan tänkas vara. Vissa saker, även om jag kanske önskar att jag hade kunnat göra det. Men det är svårt att få vissa ränder att gå ut. Alltså jag har ju kört stenhårt på den här linjen i 20 års tid och sparat halva min lön åtminstone och investerat. Och har lärt mig att vissa saker är svåra att förändra, även om jag försöker nu att liksom vrida tillbaka och balansera det hela lite mer.
Niklas, vi ska alldeles strax lämna din barndom. Jag känner mig som en psykolog här och Boden. Men innan vi gör det, så jag har ju fått lite hjälp här av våra lyssnare med frågeställningar. Och jag firar av den första här. Patrik Lajronsdotter, han undrar vilken är den kallaste temperatur som du har varit ute i?
Ja, men det är en bit över 40 grader.
Oj, oj, oj.
Minus då alltså.
Hur länge var du ute då?
Ja, men du kan vara ute en stund, det kan du vara. Men det är inte jättetrevligt. Det är det liksom över 30 minus, det brukar det vara någon gång varje vinter, säg en till två veckor kanske. Men just det här med minus 40, det så kallt är det inte varje år, utan det kanske är några år emellan. Men det man gör då, det är att när du går ut så får du vira en halsduk runt huvudet och sen för att...
Kan du prata då, Niklas?
Ja, men det kan man.
Såklart man kan.
Det är ingenting som kan tysta mig. Nej, men då för att värma upp luften innan den kommer ner i lungorna. För det är ju ganska ont att andas in luft som är kallare än 40 minusgrader. Men det är som min far. Nej, jag menar, ingenting. Bilen startar ju inte då. Men då virar han halsduken runt munnen och sen så går han en mil till jobbet. Nej, inte riktigt en mil, men nästan. Men det är ingenting som kan stoppa oss.
Nej.
Vi går.
Ja, det är bra. Det känns tryggt. Niklas, vi ska resa tillbaka hit till studion. Du sitter här nu.
Mycket varmare än minus 40.
Ja, det är mycket varmare. Och prata lite grann om dig idag. För det var ju inget tydligt mål riktigt. Eller det var ju lite mer en tanke om och en känsla av att ha en trygghet, kan man väl konstatera, ditt mål med sparandet. Hur har det här förändrats till där du är idag? För att vi kan ju säga så här, du har ju sparat väldigt mycket, väldigt länge, och ditt sparande har utvecklats bra. Så egentligen ska du inte behöva spara så mycket mer idag. Men vad är ditt mål idag? För du fortsätter ju ändå, eller hur?
Ja, men det gör jag ju, och jag önskar att jag hade ett smart svar på det. Det har jag inte. Jag menar, det här är ju ett stort intresse för mig också, så att det handlar ju inte heller bara om att bygga upp ett så stort kapital som möjligt. Det är för att någonstans utmaningen för mig är ju att jag ser på det lite på två sätt, som två post-it-lappar, men någon form av mental bokföring. Att min lön och min löpande ekonomi, det pengar kommer in, det är räkningar som ska betalas, det är mat och kläder och nöjen för familjen och allt vad det kan tänkas vara, det är pengar. Medan portföljen, det är mera kapital, det är byggstenar för ett grundfundament för att borga för en mer trygg ekonomisk framtid. Och jag har alltid sett det lite grann som att jag tar pengar och kastar ut det för ett stup. Och till slut så kommer hela den här vallgraven, om man så säger, vara fylld med pengar. Men det gör ju ont för mig att hoppa ner för det här stupet idag för att hämta pengar där nere på botten. Så att jag har ju aldrig tagit ut pengar. Sparat, om man säger halva lönen under hela mitt liv. Aldrig tagit ut pengar och återinvesterat utdelningen. Det blir ju någon form av psykologisk streak också, lite grann som man skulle ha en sån här fysisk kalender hemma och göra ett kryss på varje dag man har varit på gymmet och tränat. Efter ett tag så gör det ju väldigt ont, tror jag, att missa en dag. Eller det behöver inte vara varje dag, men varje vecka eller vad det kan tänkas vara. Det är för att man har en streak, man har hållit på med det här länge, och då blir det mycket enklare också att bibehålla den här vanan. Men det är ju just det här att inte veta riktigt vad man sparar till och inte riktigt ha ett specifikt syfte. Det kan ju både vara en fördel och ibland faktiskt kanske också en nackdel. Men varför jag fortsätter, det är för att jag tycker att det här är väldigt kul att investera i bolag, träffa bolagen, lyssna till deras resor, fundera kring hur kommer världen se ut imorgon, nästa månad, nästa år, nästa årtionde, försöka vara med på de där trenderna. Det är mer än bara, liksom, det är inte pengarna i sig riktigt som lockar, för hade det varit det, då tror jag att det hade varit tråkigare på något sätt.
Mm. Ja, men vi har en fråga på lite samma tema här som vi har fått av en lyssnare, Anton Johansson. Du kanske har svarat på det till viss del, men vi får se hur du återkopplar på det här. Han undrar vad din drivkraft är att gå till jobbet varje dag när du egentligen inte skulle behöva jobba mer.
Jag tycker att dels är det fantastiskt att jobba på, det vet jag Dagens Industri skrev en gång, världens bästa bank, eller kanske till och med skrev universums bästa bank. Avanza har förändrat mitt liv sen de där tonåren när jag hittade till Avanza. Fantastiskt bolag att få vara med på en fantastisk rörelse och resa framåt. Dels att kunna motivera och inspirera människor till ett bättre sparande, och den tacksamheten det också ger när man träffar människor i sin närhet, grannar, bekanta, i matbutiken eller vart man än rör sig, kommer alltid fram någon och vill prata lite sparandeinvesteringar och kanske tacka för att man har varit med och inspirerat på ett hörn till att vissa har kommit igång med sitt sparande etc. Till att träffa bolag och få lyssna till deras drivkrafter, hur det började en gång i tiden, till vad framtiden för med sig, hur de tjänar pengar och varför de kommer vara värdeskapande genom att leverera kundnytta med bättre produkter eller tjänster, till trender som man känner att ah, men det här är något jag tycker är spännande och det kanske andra tycker också. Det här kanske är något vi kommer se växa fram i samhället. Just att, luddigt möjligtvis, men det känns som att hela den här världen, det blir någon form av finansiell Indiana Jones, att försöka hitta bolagen, guldklimparna där ute. Det liksom, jag vet inte vad jag ska svara på den här heller, Moa.
Du kunde ha svarat att träffa dig, Moa, varje dag.
Att träffa dig, Moa, varje dag. Men jag tycker att det, jag är ju vetgirig också. Och när jag var liten så fanns det inte streamingtjänster, och när man var hemma sjuk så kunde man titta på Ricky Lake eller på TV-shop eller kombinera de två. Det är så fantastiskt roligt, lärande, stimulerande, allmänbildande att få jobba i den här branschen med det man älskar, men också få möjligheten att inspirera andra som faktiskt till viss del också tenderar att uppskatta det man gör. Det kan inte bli bättre i min värld.
Men du var ju lite osäker på vad du ville bli när du var liten, vad du ville bli när du blir stor. Och nu är du ju stor och du har din portfölj. Eller jag har ju aldrig sett dig bära en portfölj, men typ portfölj. Har det ändrats på något sätt? Vad är nästa steg?
More of the same.
Ja, men, två portföljer.
Ja, jag har ju många delportföljer i portföljen, så att säga. Man skulle väl kunna säga att det är fack i en attachéväska med olika karaktäristika.
Någon som bär din portfölj kanske?
Någon som bär din portfölj. Nej, men det blir lite grann more of the same, antar jag. Jag menar, det kan ibland göra mig lite frustrerande. Jag brukar säga att världen är börsnoterad. Och jag älskar att se världen ur börsnoterade glasögon. Och någonstans är 70-80 000 noterade bolag kanske. Nu kan man inte handla alla via oss naturligtvis. Och det har kommit in, senast jag kollat, 2850 bolag på global basis. Och ett hundratal i Sverige. Det här smörgåsbordet av spännande bolag fylls ju på rätt snabbt. Nu var det ett bud idag på bussoperatören Nobina. Möjligtvis så att vi tappar ett börsbolag. Men det har kommit in väldigt många bolag på börsen. Och det här kan ibland göra mig frustrerad att jag aldrig någonsin kommer ha koll på alla de här bolagen. Men det kanske också det som gör att man håller engagemanget och glöden, passionen uppe. Att det känns som att det alltid finns någonting mer att lära sig. För det finns ett antal grundpelare där ute som håller ihop världen. Och det är politik och det är kärlek och det är religion. Och det är även det ekonomiska grundfundamentet. Och det är oerhört spännande. Vi alla har en ekonomi att förhålla oss till vare sig vi vill eller inte. Och just det här att det alltid finns ett nytt tåg. Det finns alltid en ny resa. Det kommer alltid vara så att vi ser en samhällsutveckling med nya trender, nya megatrender, ny strukturell tillväxt. Nya produkter och nya tjänster som växer fram, som man tänker att aha, det här är jättebra, det här kommer bli något stort, och att kunna få vara med på den resan. Så att jag tror någonstans att det inte finns ett givet svar på den här frågan heller, men det finns en genuin fascination hos mig kring de här frågorna, och att liksom få kunna sitta på första parkett och se hur samhället växer fram och kunna få ta del av det värdeskapandet, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt.
Niklas, vi släpper inte portföljen, utan vi dyker lite djupare ner i den, alltså den finansiella då pratar vi om. Och det är ju väldigt många som är nyfikna på exakt vad du äger och hur mycket du äger av olika saker och ting. Det kommer vi ju inte kunna gå in på här idag. Men jag tänkte vi kanske kan prata lite grann om hur många bolag du har och om det är någon särskild sektor som du har valt att exponera dig mot och om du äger några fonder egentligen.
Ja, men jag äger några fonder, det gör jag absolut. Och jag har några indexfonder faktiskt som bottenplatta. Och sen har jag en del aktivt förvaltade fonder också, inte sällan de vi själva har, i och med att de ligger närmast om hjärtat. Men jag har en del fonder, men det är ju mest aktier. Och det är väl någonstans för att jag tycker att det är allra roligast. Sen är väl jag också medveten om att fonder är det bästa för de allra flesta, och det är också en fantastisk möjlighet för många människor att få en exponering mot börsen.
Kan du upprepa det där med att fonder är det bästa för de allra flesta?
Ja, men, och jag fick en fråga här tidigare vad man ska tänka på när det kommer till exempelvis ett barnsparande. Och jag menar, jag tycker att det absolut viktigaste, det är ju att börja spara, och det bästa sparandet är det som blir av, och att sen försöka, jag menar, många tycker att man behöver så mycket kapital och kunskap för att komma igång, men det stämmer ju faktiskt inte. Och man kommer trilla på näsan, men det är bättre att trilla på näsan med ett mindre kapital än med ett större kapital. Så just det här att komma igång och sen lära sig längs vägen. Men jag har favoriserat aktier, och jag har ett lite för många kanske i förhållande till vad jag borde ha. Men säg kanske ett 50-tal, det är lite mer, men det är i barnsparandet och i en amorteringsportfölj som jag har som ett spread case, där jag byggde upp det här för 7-8 år sedan, där jag kunde finansiera mig billigt, alltså jag lånade upp pengar, och sen så investerade jag i preferensaktier primärt där då, som gav en direktavkastning på då någonstans 7%, och sen kunde jag tinga in mellanskillnaden mellan finansieringskostnaden på runt 1% och en direktavkastning på sig 7%. 6% om året kunde jag kollekta, och det var ett relativt sett stort belopp, så att det blev ändå pengar varje år, där jag tog risken i kurssvängningar, inflationen och räntenivåer, men det kände jag mig bekväm med. Men jag pratar inte så ofta om den portföljen, för att jag kommer inte vara den som står på barrikaderna och skriker att man ska belåna sitt sparande, sina portföljer. Men det är ett verktyg som jag arbetar aktivt med och har gjort under lång tid. Men bortsett från de två, så kanske säg 50-tal bolag, och jag vet att det är jättemycket. Så jag är väl lite
diversifierad.
Ja, det kan man säga. Ja. Eller liksom en riktig sån där aktiesamlare.
Ja, men intressant. För jag känner att jag är lite på väg åt det där hållet också. Just det här när man hör om nya företag, eller att man upptäcker att ja, men den här produkten som jag älskar, den finns ju på börsen. Det är ju fantastiskt. Då vill man ju gärna vara med på den där resan.
Ja, men det är ju det. Och jag menar, sen så brukar vissa ibland säga att men vadå, om man tar en aktie till, då förstör du ju hela, du tar ju ner den förväntade avkastningen. Det där är ju inte bra. Nej, jag håller faktiskt inte med om det. Det kan ju vara så att, säg att du har 14 aktier, gå upp till 15 aktier. Det kan ju vara så att den 15:e aktien blir den här solskenshistorien, där du, om du låter den ta sin plats, så kanske, liksom, om den går jättebra, så kommer ju viktningen i portföljen att öka. Men det kan ju vara den aktien som gör att du faktiskt får en fantastisk resa som balanserar upp, väger upp hela portföljen. Och sen kan det ju vara så i vissa fall när man tycker att nej, jag ska ha ganska få aktier. Jag kommer ha koll på bolagen. Ja, men det kan man ha, men man kan aldrig ha full koll. Och ibland så brukar jag diskutera det här, och att det blir som en diskussion av det hela. Att man, det är klart man visst kan ha full koll, men det är så här, nej, det kan man inte. Det, för det kan vara en karismatisk vd som går och dör. Det kan vara en fabrik som brinner ner, och det mänskliga faktorn gör att man har glömt att teckna en försäkring för den här fabriken som visar sig vara oerhört viktig. Man kanske måste ta in nya pengar eller kanske riskera konkurs. Det kan vara bokföringsbrott, bedrägerier rent av, eller någonting helt annat. Jag menar, det har vi sett inte minst nu här med Evolution, där liksom, den här aktien har ju fallit rejält. Nu har den återhämtat sig ganska mycket, ska man säga. Men just de här svängningarna ska man heller inte underskatta, att de sätter många sparare på prov. Och kollektivt har vi tenderat att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång. Och det är just det där att det ibland lite svårt när man hamnar i bakvatten, och man måste ju ha en rejäl conviction om det är så att det går en emot och en aktie nästan imploderar och man känner att marknaden har fel. Där kan det dyka upp fantastiska köplägen. Men det jag menar är att det är svårt att helt och hållet säga att jag kan ha 3 aktier i portföljen, för jag har stenkoll på bolagen. För det kommer alltid finnas faktorer som du faktiskt inte kan styra över. Har jag stenkoll på Avanza? Nej, det har jag inte. Jag har väldigt bra koll på Avanza, men jag har inte stenkoll. Och det är just det där, sen tycker jag väl att 50 är lite mycket. Men, lång monolog, jag ska avsluta den. Men jag menar, i början på förra årtiondet så köpte jag aktier i en del bolag. 3 till antalet brukar jag säga, och den summan tillsammans var ett ganska litet belopp. Allt är relativt, men säg att det var kanske 15 000 kronor. Idag så månadssparar jag ju betydligt mer än 15 000 kronor i månaden, Och där har de tre tillsammans växt till, ja, nu är det kanske 1,5 miljon totalt sett, de tre. Och jag köpte ju inget mer i de här, utan de blev kvar där. Det var en, jag tycker att man pratar om att börsen ska ge 7% om året och jag måste spara si och så mycket och det kommer ta en evigheters evigheter, det kommer inte hända någonting. Och kan det någonsin bli några pengar? Och sen så ser man vissa sådana här, men det var tre aktier i det här fallet. Samtliga tre var solskenshistorier. Och det var inget jättebelopp investerat där. Och det kan jag säga utan att trampa på någon på tårna. För jag vet vad vi har för snitt och medianstorlek på våra kunders portföljer. Det är inte mycket pengar för varken snitt eller mediankunden. Men givet lite tid så blev den där tre fantastiska solskenshistorier. Och jag skulle alla dagar i veckan inkludera de tre extra på toppen. Med risken att man sönderdiversifierar sig som vissa säger. Men ha sannolikheten till den typen av resa. Och finns det någon speciell bransch som förekommer i större utsträckning i min portfölj? Nej, men jag gillar när det är strukturell tillväxt eller megatrender och man känner att de här trenderna går att kapitalisera på alldeles oavsett vart ekonomierna tar vägen i det korta perspektivet. Säg sekulär tillväxt. Det växer alldeles oavsett hur den ekonomiska tillväxten kommer att se ut. Ett sånt exempel såg jag igår i Dagens Industri där man säger att snart säljs det mer vuxenblöjor än barnblöjor i Kina. Jag tror Japan är redan där. Men det finns jättemånga olika branscher, nischer där det finns den här typen av strukturell tillväxt eller megatrender. Blicka mot horisonten. Det gillar jag.
Den här frågan knyter lite grann an till det som vi har pratat om med solskenshistorier. De här tre som du pratar om. Men vilka är egentligen dina bästa investeringar? Eller vilken kan du få svara också?
Min absolut bästa investering, och det är ju egentligen lite tråkigt svar kanske, men det är inte desto mindre sant. Det är ju den investeringen jag har gjort i min arbetsgivare. Och jag menar, någonstans, som jag sa här för en tid sedan i podden, Avanza har förändrat mitt liv. Men det är ju också trevligt när man jobbar här eller vart man än jobbar. Jag menar, många som lyssnar på den här podden kanske jobbar på ett bolag som är börsnoterat eller som kanske ger en möjlighet att bli partner exempelvis då. Och just det här att inte gå till jobbet på morgonen och uppfylla någon annans dröm. Jag fick ju den här frågan nyss, vad det är som gör att jag stiger upp på morgonen och känner liksom så här, gud vad kul det här ska bli. Vilket jag gör. Jag känner mig inte färdig någonstans. Jag känner som att jag bara har skrapat på ytan. Och jag menar att det här är en bransch som är liksom, den är ganska trevlig för vetgiriga människor som vill lära sig mer och som är nyfikna på världen. Och där någonstans tänker jag mig att det är väldigt trevligt att kunna få vara delägare i det bolaget man jobbar i och att känna på morgonen när man går till jobbet att ja, men jag går till jobbet för min egen skull också. Jag sitter med i samma båt. Sen tror ju vi på att vi skapar kundnytta och att det syns i aktieägarnytta över tid. Men det är det också ibland när tidningarna skriver att Avanza, det är ett perfekt blankningscase. Avanza är ohutligt dyrt och högt värderat och det är perfekt att blanka det här. Det har vi sett genom åren. Vet du vad jag brukar göra då, Moa? Jag brukar skriva ut första sidan i tidningen och sen så fäster jag det på min arbetsplats. Och sen knyter jag näven i fickan och sen springer jag ännu snabbare. Och rubriker kommer alltid finnas. Men jag brukar påminna mig om de där över åren, när åren går. Vi hade en sån som var att det kan inte bli bättre för Avanza 2019. Då hade vi var långt ifrån 1 miljon kunder. Och nu är vi på snart 1,7 miljoner kunder. Och vi har växt enormt mycket. Under pandemin var ju ett sånt en katalysator, om man så säger. Det här är inte enkom för att prata om Avanza, utan det kan vara vilket bolag som helst. Men just det här att våga tro på att jag går till jobbet på morgonen och skapar värde, det gör mina kollegor också och jag vill vara med på den här resan. För ibland är det lite svårt att se skogen för alla träd. Man tittar bara på här, nu, här och nu, och det kan inte bli bättre. Och kollektivt har vi en jätteutmaning som investerare, att om vi ser någonting har gått bra så tänker vi att det här kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Och det här är en kollektiv fälla. Så att mitt, nu kommer jag inte ihåg frågan, men mitt bästa tips här, det är att, eller min bästa investering då.
Det var frågan.
Ja, just att kunna sitta med i samma båt och få åtnjuta sötman av det arbete man gör. Det är för det absolut mest värdefulla i världen. Moa, vet du vad det är?
Kärlek.
Ja, det är det. Men det mest, näst mest värdefulla då, det är tiden. Tiden är den ultimata valutan här i livet. Där ingen vet hur lång tid vi har till vårt förfogande, men den är på något sätt bottom line det absolut mest ultimata. Och jag har valt att förlägga min tid genom att jobba här med det jag älskar, och jag får också möjligheten att sitta med i samma båt, och det har varit en fantastisk resa. Så det vill jag uppmana lyssnarna till också, att jobba på ett bolag där det finns möjlighet att vara delägare, var det då? Och tycker du inte att det finns någon framtidsutsikt för det bolaget, ja men sök dig någon annanstans då, där du känner att du kanske gör ännu mer nytta och där det är en ännu mer spännande framtid, och bli delägare där istället.
Du, Stefan Malmgren, han har en fråga som lite grann knyter an till det här. För han undrar nämligen om du säljer av vinnarna när de har fått en för stor vikt.
Nej, det gör jag inte. Däremot så försöker jag väl då kanske med det löpande nysparandet att balansera upp i de andra innehaven. Och dessutom om det är så att den här vinnaren också har en utdelning, så brukar jag tendera att kanske allokera den utdelningen till de andra innehaven i portföljen. Det är ju lite grann som att pota på in i en finansiell trädgård så att säga. Så det är väl det korta svaret.
Kanske ett lika kort svar då på Stefans nästa fråga här. Han undrar om du alltid är fullinvesterad eller om du säljer av i oroliga tider.
Generellt sett så är jag alltid fullinvesterad. Nu har jag varit lite mer likvid, och det är av teknisk natur. Jag har och är fullinvesterad när det kommer till mina kärninnehav. Sen har vi ju incitamentsprogram, optionsprogram som anställda där vi får vara med egna pengar, och sen när de säljs så att säga, då får man ju en likviditet som står på kontot, och den har jag inte varit lika snabb med att investera i marknaden. Men typ sättningen här, september var den första negativa börsmånaden i år, det började vika ner lite i augusti, men september var den första som blev negativ. Sen hade vi en nedkörare i oktober, sen från mitten av oktober så var det ett rejält uppställ. November, det var vi upp nästan 7% som mest. Och nu har vi haft lite oro kring omikron. Här har jag tenderat att sätta en del av det här i arbete. Men där blir jag lite mer sävlig. För blir det ett större belopp så känner inte jag mig bekväm med att skjuta in allting på en gång. Utan jag är en duttare av rang. Jag är en älskad aktiedutta. Sen tittar man bak i backspegeln så kanske man i många tillfällen skulle ha tagit lite större size direkt. Men jag är någonstans... jag gillar att ta hissen rakt ner i källaren på köpsidan, och jag älskar att befinna mig på takterrassen på säljsidan. Nu säljer jag ju principiellt.
Men vem gör inte det, Niklas?
Exakt, man vill ju köpa billigt. Jag vill inte bara skjuta iväg varenda slant och köpa allt på en gång.
Nej, du måste också komma in på dina sämsta investeringar. Vad är det?
Men det finns ett gäng sämre investeringar som jag har gjort genom åren, men det har aldrig varit någon investering som har blivit rejält dålig. Och det kan man tycka så här, okej. Men anledningen till det är ju mitt dutteri. Det jag sällan tar en större position i ett bolag, speciellt ett nytt bolag på en gång, utan där duttar jag lite grann, och är det så att det går rejält söderut, då blir det ju aldrig stora pengar det handlar om. Så jag har aldrig åkt på en rejäl snyting så sett. Men det är klart, i takt med att portföljen växer så kommer ju svängningarna löpande att vara större i kronor och ören. Men det är inte vad jag skulle definiera som en snyting, utan när någonting går käpprätt åt skogen eller kanske till och med i konkurs. Det har jag klarat mig undan. Men å andra sidan så har jag heller inte investerat i de allra hetaste aktierna som har gått ursinnigt, där man har kunnat liksom sätta en mindre slant och se den där stiga till skyarna. Så att jag skulle nog snarare vända på det och säga att nej, men jag har inte gjort jättedåliga investeringar där aktierna har gått ner jättekraftigt. Några aktier har gått ner kraftigt, men det har varit små belopp. Där kanske snarare handlar om att jag har haft för lite kapital allokerat mot bolagen som har bjudit på de allra mest imponerande resorna. Det hade kunnat vara mer, om jag så säger.
Är det någonting som stör dig? Ligger det och skaver lite grann, eller känns det mer som en risk som du vill leva med?
Nej, det är nog en risk som jag har kunnat leva med. Och som jag sa här tidigare, just beloppen i portföljen är inte det som lockar i allra största utsträckning, utan det som lockar, det är ju känslan av en ekonomisk trygghet. Och det är klart att man kan vara backtrader och gå tillbaka och tänka liksom, tänk vad som hade hänt om jag hade varit med på det här bolaget under den här tiden. Ta ett Indutrade, jag menar, jag sitter med i ledningsgruppen för aktiespararna ute på orten där jag bor. Och till ännu, så att säga, du vet, vi pratade ju här tidigare om att min resa började i aktiespararna i Boden, och sen så gick jag med i Unga aktiesparare i Stockholm när jag flyttade ner, och nu sitter jag då som ordförande för aktiespararna Lidingö där jag bor. Så att, och det finns en enkel anledning till det, att jag blivit äldre än 28. Så jag är lite för gammal, jag har lite för många årsringar. Och vi har ju fysiska aktieträffar. Nu senast på årsmöte 6 december så hade vi med Beijer Alma och Indutrade. Och just det där Indutrade, det här vet jag att media skrev om de här tidigare, hade då passerat 100 miljarder i börsvärde, nu ligger vi på 90, 91, 92 någonstans. Men där också, när jag gick tillbaka hem och tittade, så okej, från 2005 då, vad har det varit för resa här? Ja, men så ser man, inklusive återinvesterad utdelning, jag älskar att titta på det där. Oftast för att få rätt information så får man gå till bolagets egen hemsida, googla Indutrade följt av Investor Relations, där alla börsnoterade bolag har den här sidan. Oftast så har de aktien, om aktien, avkastning, och sen kan man klicka i liksom totalavkastning. Och där var det en totalavkastning på 27% om året. 27,05 tror jag var, för att vara exakt, under de här åren. Då inser man att det räcker med en aktie i portföljen som ger så pass hög avkastning över åren för att lyfta avkastningen ganska rejält. Och det är just det, Moa. Det är det som lockar. Jakten på de här fascinerande resorna. Men grejen är att det här är också ett waiting game. Det kan ta år där det inte händer så jättemycket och sen smäller det uppåt. Då gäller det också att vara konfident i att man tror på bolagen. För vi vet ju att aktiekursen och bolagets fundamentala prestation kan gå åt olika håll under perioder. Men vinstutvecklingen brukar vara det som styr över tid. Och det är just jakten på nästa pärla som är en stor del av fascinationen.
Niklas, vi ska gå in på nästa tema här i det här lilla utfrågningsbatteriet som jag har framför mig. Och det är ju, så det är inte bara så att du är ju en fena på sparande, du är ju också en fena på Twitter, säger jag som ju är en faktiskt riktig sopa på Twitter. Jag jobbar på det, men jag tror jag presterat kanske 10 tweets hittills eller något sånt där. Men ja, hur som, jag gjorde en liten research och jag skulle vilja säga att du kanske skickar ut 8 tweets om dagen ungefär. I torsdags närmare 18. Kan det här stämma, Niklas?
Ja, men det kan det nog göra. Jag tror att det har varit mycket, mycket fler förr i tiden. Då var det nog väldigt många. Men nu blir det liksom lite färre, lite mer genomtänkta. Och sen är det ju också varje tweet som skickas ut får ju inte sällan en viss respons. Och det i sig tar ju lite tid, för jag försöker besvara allting. Så att det är lite färre, lite mera utvalda guldkorn, men man finner ju mig på Twitter 24/7, 365 dagar om året. Jag sover några timmar per natt. Men jag tycker ju att det är en fascinerande plattform där det också är en ganska god ton bland de som är intresserade av börs och finans.
Ja, nej men jag hade en fråga här som var ungefär, hur viktigt är det här som verktyg för dig? Men det är ju väldigt viktigt, det kan vi ju konstatera. Så min fråga blir väl snarare, vad hade du gjort om det inte fanns?
Nej, men jag tror att en del av framgången för mig, och framgången det är väl högst subjektivt, men just att man har kunnat ge näring åt det här intresset över åren, handlar mycket om internet och tillgängligheten att stöta och blöta med likasinnade. Och för mig har det ju, Unga Aktiesparare har ju varit en jätteviktig organisation och backventil, för genom åren har jag haft förbud att prata ekonomi hemma. Och sen jag menar, möjligheten att kunna podda och kunna prata precis som vi gör nu och skicka ut det i eten, också fantastiskt. Men samma sak med Twitter där, att kunna diskutera, stöta och blöta, jätteviktigt. Och det skapar ju också ett större engagemang. Jag menar, det ser vi ju, ibland skriver media nu att men titta här, engagemanget och börsen, och det är glödhet, det här kan inte vara bra, det här måste vara ett tecken på att börsen någonstans kommer att pika. Så kanske det är. Men jag tycker någonstans att man glömmer det strukturella skiftet vi ser här, att det är mycket, mycket mer lättillgängligt med sociala medier att diskutera, inspirera, motivera varandra, prata sparinvesteringar. För någonstans, en gång i tiden om man bara skulle spara pengar och sätta i en spargris för framtiden, det är inte så roligt. Det har inte jag heller tyckt. Men snarare att kunna investera, följa med, förstå hur allting hänger ihop och hur olika händelser där ute påverkar innehavarna. Det är det här som gör att det blir väldigt sticky och väldigt, väldigt roligt. Sen har sociala medier en baksida av illvilliga människor ibland med en dold agenda etc. Men så kommer det alltid se ut. Jag menar, jag har hört genom åren människor som har tagit investeringsråd på krogen på småtimmarna och gått hem och lånat pengar och investerat i såna här skräckhistorier som man hör. Om det stämmer eller inte eller om det bara är hörsägen, det lämnar historien därhän. Men sociala medier för mig har varit fantastiskt för att ge näring åt intresset, måste jag säga.
Mm, men det här knyter ju an lite grann till min nästa fråga som jag hade just kring den här baksidan med sociala medier. För du framhåller ju nu de positiva sidorna och det är ju såklart fantastiskt att den här diskussionen kan flytta ut från stängda rum ut. Och jag som jobbar mycket med att försöka stimulera kvinnor till sparande, det här har ju sociala medier en jätteviktig roll. Men den här baksidan då, hur ska man som vanlig sparare förhålla sig till alla de tips och tricks och framgångshistorier som lyfts där ute i sociala medier? Hur ska man tänka?
Nej, men jag tror alltid att man måste ha en viss källkritik och också tänka att det ibland finns en viss agenda kanske från vissa människor. Jag menar, sociala medier, där har du ju möjligheten att vara anonym. Så just när det kommer till kunskapsinhämtning, hitta oberoende organisationer som ett Aktiespararna eller ett Avanza eller någon våra kollegor i branschen för både inspiration och motivation men även kunskap. Det finns ju en herrans massa böcker där ute exempelvis. Att försök bilda en uppfattning. Vart ska jag vända mig för att få någon form av grundläggande kunskap kring det här? För det ser vi ju, jag menar, vi har som vi sa nästan 1,7 miljoner kunder. Vi ser ju vad människor säger i sociala medier att de gör och sen ser vi ju hur ganska många människor faktiskt agerar. Och det finns ju rätt många ganska enkla tips för att förbättra sitt sparande ganska rejält. Men när man tittar i sociala medier, oftast så blir det väl så ungefär som en fiskare att man kanske skarvar lite grann och man berättar om de bra affärerna men kanske inte om de sämre. Så att jag tror, var lite källkritisk och också inse att det går att bygga upp ett imponerande sparande på börsen över tid. Men låt det just ta lite tid. Det är lite grann som att se målarfärg torka, till slut torkar det. Men just det här om att man ska bli rik imorgon och människor som lovar guld och gröna skogar, det blir ju ofta att man lovar runt och håller tunt. Jag menar, jag ser ibland, vad ska jag köpa för någonting? Ge mig 5 tips på aktier. Och du får en herrans massa människor som ger 5-11 olika tips och ingen kanske har en aning om vem du är, hur din ekonomi ser ut, hur gammal du är, vad du har för horisont, när det gör ont i magen. Och jag tycker att ibland så kanske människor frågar, Niklas, vad köper du för aktier? Säg bara, jag vill bara veta. Och jag menar, det är enkelt att kopiera någons portfölj, men det är väldigt svårt att kopiera någons conviction. Och vad jag menar med det är att den bästa strategin är ju den du följer. När det blåser till och piskar upp till storm på börsen, det är ju där och då ofta som det definierar dig som investerare, att orkar du hålla i när det sunar till rejält och dessutom kanske köpa mer, så blir du rikligt belönad. Men det är det här också som är utmaningen, att om du har kopierat någon annans portfölj som du tycker att det här verkar fantastiskt, jag har ingen aning om varför jag riktigt äger de aktierna jag äger, men den här personen tyckte att det var bra, då måste det vara bra. Då blir det sällan bra. Och det är väl ett medskick, att gör din egen läxa. Försök lära dig så mycket du kan om det är så att du ska investera i enskilda aktier själv. Annars så fungerar det alldeles utmärkt med aktiefonder också, med förvaltare som med aktiv förvaltning försöker överprestera ett jämförelseindex, eller med passiv förvaltning som bara ger en exponering mot börsen över tid. Och jag skulle nog säga för många, om det är så att man bara skulle öppna ta ett investeringssparkonto och en indexfond som ger en exponering mot börsen över tid, det räcker gott för att göra en monumental skillnad i ens finansiella liv jämfört med att spara pengarna långsiktigt på ett sparkonto. Den skillnaden är enorm. Sen kan man liksom cherrypicka och köpa enskilda aktier eller välja enskilda fonder, men det viktigaste där är att komma igång med sparande och exponera sina pengar mot börsen över tid, skulle jag säga.
Mm. Niklas, vi börjar komma till slutet av det här spännande, spännande avsnittet. Jag skulle vilja göra en liten framtidsspaning med dig. Det är ju valår nästa år. Och jag undrar vad som står på din önskelista från, till politikerna.
Ja, jag är ju inte speciellt politiskt bevandrad, men jag vet ju att det är oerhört viktigt att försöka bilda sig en uppfattning om regulatoriska vindar. Och i och med att det faktiskt kan skapa en rätt hygglig medvind för bolag. Det skulle kunna vara liksom en hållbarhetstrend eller en trend där man säger att nu ska det fasas ut med de här skadliga freonerna, eller nu ska det pantas i och så många burkar, eller nu får ni inte köra på den här typen av drivmedel, eller nu får ni inte si, nu får ni inte så. Det här är väl ett medskick till lyssnaren att det finns ett gott incitament att försöka bilda sig en uppfattning till, kring den politiska världen och hur den förhåller sig till den finansiella världen. Man brukar säga att staten och kapitalet sitter i samma båt.
Man brukar sjunga det, Niklas.
Man brukar till och med sjunga det. Men någonstans, jag menar, de frågorna som jag värnar väldigt mycket om, det är ju naturligtvis sparande frågor. Så är det. Och att göra det kanske lite tydligare. För det jag tycker är synd, alldeles oavsett vart man står politiskt, det är ju att inte ha och bjuda svenska folket på en visibilitet. Alltså att kunna upprätta någonting och säga någonting att nu är det här jättebra, och sen så är man där med fingrarna i syltburken något år senare och förändrar spelreglerna. Jag har full respekt för att svenska folket inte vaknar upp på morgonen och känner att sparande är Guds gåva till mänskligheten ännu. Och där någonstans så är det absolut viktigaste för de absolut flesta, det är att ha ett sparande. Och när du väl har det på plats, att du då ska förstå förändrade spelregler när politiker är där och nallar i syltburken, det gillar inte jag. Så att förutom allting annat så hoppas jag att vi kan få lite mera klarhet i vart man står i sparande frågor. Och hur man arbetar för att skapa incitament för att ge människor morötter att kunna spara lite grann i ladorna. För det är ju just det här, har du ett sparande på plats, då kan du leva livet på det sätt du vill, inte måste. Och alla kan börja spara. Det viktigaste är att ta steget. Och varje resa börjar med ett första steg, det vet vi. Och man behöver inte ha jättemycket kapital och jättemycket kunskap. Men vi brinner för folkbildning. Och det är väl just det, att kanske vara lite mer tydlig i sparande frågor. Dels att man tycker att det är viktigt, men dels också förklara lite grann om hur man tänker bygga incitament för fler människor att bli vd över sin egen ekonomi.
Det tycker jag var en väldigt bra avslutning på det här lilla extra poddavsnittet. Niklas, stort tack för att du delade med dig av ditt liv, dina erfarenheter, dina kunskaper. Oerhört värdefullt. Tack så mycket.
Stort tack själv. Och nu märker jag, jag har ju svävat ut en herrans massa, men så är jag. Så ni har ju fått mig så.
Niklas, det finns faktiskt en bonusfråga. Det var någon som frågade hur lång din längsta monolog.
Oj.
Hur lång din längsta monolog är?
Jag vet inte, men ibland så kan jag ju prata en del, så att säga. Det är en jättebra fråga. Förmodligen längre än vad jag skulle vilja erkänna. Det här har ju varit ett superspännande avsnitt. Jag pratar och svävar ut i vanlig ordning. Ni vet hur jag är. Så.
Stort tack för det här, Niklas, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.